Varmt välkommen tillbaka till UFO-podden. Varje vecka så delar vi med oss av intressant fakta om rymden och spännande historier om UFO:n och bortföranden. Vissa gånger är det kanske mest frågor som dyker upp efter ett möte med en varelse. Det kanske är spännande samtidigt som det är intressant. Men hur ska vi bemöta det okända om det faktiskt skrämmer oss och skapar skräck? Idag ska vi dela med oss av inte lika trevliga UFO-berättelser. Play. Vi ska börja med att berätta om någonting som jag hittade på forumet Flashback, där en användare skriver följande. Händelsen inträffade för snart 3 år sedan, och den har ofta gjort sig påmind sedan dess. Jag har ingenting att tjäna på att skriva det här, så jag ber därför ointresserade att lämna åsikter åt sidan, även om jag fullständigt förstår och respekterar er åsikt som jag själv tidigare har delat. Jag var för övrigt förstås öppen för att det kunde finnas liv där ute i rymden, men trodde knappast på sånt som spöken, änglar eller så kallade UFO:n. Tvärtom så brukade jag göra narr utav vissa vänner som gjorde det genom att fälla dem med logiska argument. En helt vanlig kväll är jag ute och promenerar med min barndomsvän. Eftersom att det var klar himmel så bestämde vi oss för att titta på stjärnor. Vi gick till den högsta punkten, vilket var en närliggande klippa, och den promenaden tog oss cirka 20 minuter. Jag hade nyligen träffat en tjej, så jag smsade titt som tätt under hela kvällen och höll därför lite koll på tiden på mobiltelefonen. Vi ligger där på berget med ansiktet riktat uppåt och stirrar på det stora himlavalvet. Det är becksvart runt om oss och universums storhet får en genast att känna sig liten och obetydlig. Det går cirka en timme utan att något märkvärdigt händer. Vi ser satelliter, flygplan och stjärnfall förstås. Sedan tar jag upp mobilen för en sista gång i samband med att jag delar ut en cigarett till min kompis, och klockan är nu 22:15. Plötsligt så ser vi en stjärna som rör på sig. Den hade tidigare stått still på himlen, och jag trodde vid ett tidigare tillfälle att det var just polstjärnan. Den verkade vara i samma storlek som den och utmärker sig direkt med sitt starka ljus. Den följer en rak bana och rör sig i samma fart hela tiden. Ett typiskt mönster för en satellit. Jag fortsatte att hålla ögonen på den medan min vän spanar på något annat. Plötsligt så börjar den röra på sig i en väldigt hög hastighet och ändrar riktning. Det ser nu plötsligt ut som en fluga i himlen, fast den lyser som en stjärna på jättelångt håll. Jag ropar genast till min vän och jag befinner mig i nästan ett chocktillstånd. Vad är det för något? Titta! Vi skrek nog ungefär 100 olika fraser i extas under tiden vi såg det där. Det rörde sig som i konstiga och hastiga mönster, och i en sån hastighet att detta uteslöt att det kunde vara någonting som jag tidigare kände till. Jag blev helt jävla ställd. Ungefär som om en indian hade sett TV:n för första gången. Helt plötsligt så kände jag hur den närmade sig oss. Ljuset blev starkare och större samtidigt som den pulserade rött och orange. Ljuset var så starkt men ändå inte bländande. Den hade gått ifrån att vara i storlek med polstjärnan till 4 gånger större. Det hade nu gått kanske 30 sekunder sedan den börjat röra på sig och ytterligare 5 sekunder efter att den verkat närma sig oss, och det började nu bli riktigt obekvämt. Exalteringen ändrades snabbt till ångest och rädsla och jag skrek till min vän: vad som än händer, spring inte! Jag ville knappast bli lämnad själv mitt ute i skogen. Ljuset verkade avta igen och man fick känslan av att den där saken var på väg ifrån oss. Sedan försvann den snabbt tillbaka över landskapet och bort i fjärran. Vi fick nu tillbaka modet när den var borta och vi var fulla utav adrenalin. Vi hoppade runt och vi kunde inte förstå vad det var som precis hade inträffat. Mitt hjärta slog som om jag hade sprungit ett maraton. Men plötsligt så är den stjärnliknande saken tillbaka. Strax över trädtopparna, långt, långt fram i horisonten. Det fanns en klippsats precis bakom oss och vi började genast klättra upp i hopp om att kunna se lite mer. Jag kom då på att jag hade en ficklampa i jackfickan och jag började signalera mot farkosten. Min vän sa samtidigt: den är för långt bort. I samma stund reagerar stjärnan på ljuset och börjar genast röra sig mot oss. Den går precis som tidigare från att vara en vit prick till att bli större och större och pulsera ett orange och rött ljus. På bara några sekunder, samtidigt som man kände att den närmade sig oss i en oerhörd hastighet. Jag uppskattar att den var lika stor som en gatulykta och att den rörde sig så snabbt att jag direkt uteslöt mänsklig teknologi. Och min sista tanke var att det kanske inte var en så bra idé att anta att det där är ofarligt. Mitt nästa minne är att jag står på klippsatsen och stirrar ut över horisonten. Jag känner mig kraftigt disorienterad och vänder mig mot min vän som står vänster om mig. Exakt samtidigt så överlappar vi varandras röster. Vad hände nyss? Jag hade ingen aning om vad som precis hade hänt. Det var som om jag precis hade blivit väckt och känslan av att jag inte visste vad jag hade gjort. Jag kunde inte komma ihåg hur det orbliknande ljuset hade försvunnit, tänkte jag för mig själv. Samtidigt som min vän upprepade samma vers för mig. Jag tog nu upp mobilen och såg att den där tjejen hade skrivit att hon skulle lägga sig. Klockan var nu 23:45. Vad som kändes som 10 minuter hade plötsligt tagit över 1,5 timmar. Och vi var förvirrade och blev genast rädda. Jag kan än idag inte förstå vad som hände den där kvällen och hur ljuset försvann. Men jag är oerhört tacksam för upplevelsen eftersom att jag nu vet att det finns mer där ute, vare sig om det är änglar, andra livsformer eller utomjordingar. Det finns mer där ute än vad de berättar för oss. Och jag är övertygad om att många fler vet om det. Jag är också tacksam för att jag fick uppleva detta med en vän som jag har kunnat prata om händelsen med. Hade jag varit själv så hade jag förmodligen trott att jag var mentalsjuk. Upplevelsen har dessutom stärkt vår vänskap och gjort att vi kommit varandra ännu närmare. Efter många långa samtal om vår upplevelse tillsammans. Jag är öppen för fler saker i livet. Och det känns verkligen som om allt är möjligt. Jag förväntar mig inte att alla ska ta detta seriöst. Och jag inser själv när jag skriver hur konstigt och otroligt allt måste låta. Men jag gör detta endast för att veta om det finns flera som haft liknande upplevelser. För då skulle jag gärna vilja ta del av dessa. Ja, och det vill ju såklart vi också på UFO-podden. Skicka in era upplevelser till vår Facebook-sida UFO-podden. Om man lägger ner lite tid på internet och surfar omkring så kan man hitta en hel del märkliga saker. Och väldigt mycket på vårt forum Flashback. Vi ska läsa upp ännu en berättelse därifrån som är skriven utom användaren Catclaw. Jag kom hem för en stund sedan, efter en tur runt om i vår fina stad Lunds omgivning. Vi var ute på upptäcksfärd bland diverse stationer. Men just nu är jag skakis eftersom vi stötte på någonting väldigt underligt. Jag tar hela storyn ifrån början. Klockan 21.30. Fyra kompisar knackar på hemma hos mig. Med sig har de diverse verktyg, två laptops, diverse mätapparater, kylspray och andra finfina saker man kan använda för ute på fält. Och såklart även mat. 21.50. Vi tar bilen ut till ett friluftsområde ett par mil utanför stan. Där hade vi nämligen under hemresan ifrån Helsingborg efter några räder upptäckt något som liknande en sån där basstation för GSM. 22.55. Efter en lång promenad till skogs är vi äntligen framme. Dock finns det inget som identifierar denna radiomast. Det enda som finns är en skylt där det förkunnas att detta är ett skyddsobjekt. Och fotografering är förbjudet enligt lag. Jaha. Och så en skylt som förkunnar Försvarsmakten. Okej. Vi delar ut komradios och testar först. En stannar vid stängslet för att hålla vakt, medan en annan står 250 meter bort på grusstigen som går till motorvägen för att varna om någon dyker upp. Vi tar oss över stängslet. 23.45. Vi lyckas ta oss in i det lilla utrymmet utanför den grönfärgade cementklumpen som mäter 5x7 meter. Det fanns två sådana. Dock var den andra märkt som elcentral. I detta rum, eller vad vi nu ska kalla det, så fanns det en jävla massa kablar. Och alla mäter samma tjocklek som en mans arm. Alla leder ut ifrån väggar eller tak ner i marken. Och de är märkta med klistermärken med gul bakgrund och svart text. Endast siffror om 7 stycken. Alla börjar med 95. Mitt i rummet så finns det en brunn med metalllock. Inget annat av intresse. Rummet är upplyst av en röd lampa, ganska svag, så ficklampor är nödvändiga. 00.25. Äntligen lyckas vi få bort låset på brunnen och lyfter på metalllocket. Vid nedgången finns det en knapp som antagligen är till lyset, men den låter vi bli för att minimera alla risker för att bli upptäckta eller få igång något larm. Så vi klättrar ner med våra ficklampor och schacket är ungefär 10 meter djupt och det går en steg av aluminium hela vägen ner. Väl där nere så är det ett andra lock som också är låst, dock med ett vanligt hänglås. Detta avklaras på 20 minuter eftersom det är svårt och trångt i det lilla utrymmet som mäter 1,5x1,5 meter, speciellt när man har två andra rakt ovanför sig. 00.50. Vi kommer ner i en korridor som är becksvart. Det fanns små orangea lampor på väggarna som antagligen är knappar till lyset i korridoren. Men de låter vi också bli. Korridoren leder till ett enda håll som slutar efter 10 meter mot en grön dörr av samma typ som finns i skyddsrum. En gul skylt på dörren förkunnar L-sen, ledningscentral, och under den ett nummer 77A3OB. Dörren är låst med ett vanligt hänglås som dukar under för kylspray och kofot. 01:10. Vi är nu inne i ett rum, 10x15 meter. Det finns två rum till, ungefär lika stora, samt dusch, toalett, fyra ihopfällbara sängar och ett minimalt kök i ett av rummen, med kylskåp, spis, skafferi och fullt med torkad pulvermat. Grillad kyckling. Skär av påsens kant, häll i kokande vatten, vänta 5 minuter och diverse manualer på en bokhylla. I det första rummet finns det stolar och bord, diverse tomma skåp och en tom bokhylla, en kaffebryggare på golvet. Där går även alla kablar ifrån taket längs väggarna in till det tredje rummet som var mest intressant. I det tredje rummet finns många skåp av ungefär samma sort som man kan hitta i elcentraler i diverse byggnader. De går inte att öppna då de kräver en nyckel, och vi låter bli att öppna dem för den här gången. I rummet finns även två bandstationer av typen 2 tum med tillhörande magnetband som sitter i. Dessa mäter 2 meter höga och cirka 1 meter breda och 70 centimeter djupa mot väggen. Bredvid dessa finns det hyllor med många magnetband. Och i rummet finns även 3 gamla ABC 800-datorer. En stor serverrack med 16 servermoduler. 2 arbetsstationer av märket Sun med 17-tums platta skärmar. Värt att anmärka. Alla apparater var påslagna utom ABC 800-datorerna. Och magnetbandstationerna arbetade för fullt. Båda Sun-stationerna körde ett nyare operativsystem. Fast de var låsta med lösenord och vi vågade knappt att röra dem, eftersom en switch som satt på väggen visade att de jobbade för fullt mot något nät. Det fanns även många olika uttag på väggarna, som till exempel TP-uttag, koaxialkabel, telefonjack, diverse eluttag med även trefastypen, samt 4 uttag märkta AGA, kanske syrgas. 03:15. Det knastrar i komradion och en av killarna utanför säger något om att en bil just svängde in på grusvägen. Det är väldigt dålig mottagning. Vi flyr hals över huvud och hinner ta oss in i skogen just då bilen svänger förbi kroken och stannar vid masten. Bilen var en grön Volvo med gröna registreringsskyltar, alltså försvarets. 05:10. Äntligen hemma. Ja, även om användaren inte nämner några UFO:n så kan man ju undra varför det står påslagna nya datorer uppkopplade mot ett nät av okänd anledning i vårt Sverige under marken. Men vi ska nu dela med oss av en observationsrapport rörande en UFO-relaterad händelse. Rapporten beskriver skivformade farkoster vars flygegenskaper är såna att det utesluter mänsklig teknologi. Och rapporten är sammanställd av US Air Force. Vid midnatten 19-20 juli 1952 så gick 8 flygledare samt deras chef Harry G. Barnes på nattpasset vid Washington Air Traffic Control Center. Teamet slog sig ner för att påbörja sitt 8 timmars pass. Klockan 00:30 tog Barnes en paus och trafikledaren Ed Nugent tog över bevakningen av huvudindikatorn. Och klockan 00:40 så observerar han hur 7 okända objekt plötsligt visar sig på radarskärmen. Nanjian stirrar häpet på skärmen då objektet har uppenbarat sig från ingenstans och rör sig i blixtrande snabb hastighet över skärmen. De okända objekten måste ha rört sig in i sektorn i en fruktansvärd hastighet. Nanjian stirrar klentroget på skärmen och ser hur objekten ifrån det ena ögonblicket till det andra har intagit stillastående position. Han kallar nu på sin chef Barnes och denne kommer rusande till huvudindikatorn. Han ringer omgående till tornet och får bekräftat att även deras indikatorer visar objekten. I nästa ögonblick telegraferar Barnes till luftförsvarskommandot om de okända farkosterna. På huvudindikatorn så ser man nu hur de två spöklika objekten cirklar över Vita huset, samt hur ett tredje objekt uppehåller sig invid kongressbyggnaden, vilket innebär att de uppehåller i sektorer där all flygtrafik är förbjuden. Barnes börjar nu bli rejält orolig och ringer upp den militära Andrews Field-flygplatsen och den bestörte radiooperatören där bekräftar att även deras indikatorer visar objekten. Barnes begär att jaktplan ska skickas upp men får besked att Andrews Field är under reparation och att jaktplanen därför befinner sig i Newcastle. Barnes begär då jaktflyg från Delaware som är den närmst belägna basen. Nu ser han ett objekt som lösgör sig ifrån de övriga objekten och rör sig mot ett linjeflyg som nyss har startat och hur det rör sig parallellt med planet. Ögonblicket senare ser Barnes hur ett av objekten tvärstannar och kastar om riktningen 180 grader, allt utfört på några ögonblick. Och det går snabbt. Några minuter senare kommer nästa chock. Radaroperatören, Joey Sacco, underrättar Barnes från tornet att han i sin ASR-indikator, som är konstruerad att följa objekt i höga hastigheter, att han med sin kollega precis kalkylerat att ett av objekten rörde sig i 11 000 kilometer i timmen. Flygledarna stirrar på varandra med stela blickar. Det här händer inte. Den enorma hastigheten ska sättas i relation till det dåvarande snabbaste flygplanet i världen. F-86A-3 Sabre, som hade en topphastighet på drygt 1000 kilometer i timmen. De spöklika objekten fortsätter att cirkla över Washington under nära 2 timmar. Och flygledarna var helt tagna av det overkliga som pågick där uppe. De hade tidigare alltid skrattande avfärdat påståendena om oidentifierade flygande objekt och som rörde sig i enorma hastigheter. Men nu var de ordentligt uppskakade av det de bevittnade. Där uppe i nattrymden utförde några slags övernaturliga maskiner en rekognosering av Washington DC. Strax före 03.00 så anlände jaktflyget som Barnes hade begärt. Och i samma ögonblick som Barnes dirigerade jaktflyget för att avvisa objekten så sköt de iväg med en fruktansvärd hastighet och lämnade jaktflyget enkelt efter sig. En katt- och råttalek som upprepades ett flertal gånger. Barnes fick en kuslig känsla av att de märkliga besökarna hade full koll på hans radiokommunikation. Då Barnes och jaktflyget insåg att de lönlöst hade försökt avvisa objekten så drog sig jaktflyget tillbaka. Och då återkom objekten i en hel svärm över Washington. En närvaro som pågick tills det ljusnade. Vid 05.30 så är en annan på väg hem efter nattpasset på radiostationen. Han tappar hakan då han ser ett flertal stora skivor som cirklar i lös formation. Plötsligt lutade skivorna över kant och steg brant upp i skyn och försvann ur synfältet. Händelserna under den här märkliga natten i Washington visar nog att utan minsta tvivel att de refererade objekten är resultatet av icke-mänsklig teknologi. Och med det så säger vi tack för den här gången i UFO-podden. Jag heter Sebastian Krantz.
Radio Play.